Själavård i förhållande till psykologi. Psykologin är en mångfacetterad vetenskap och den går inte att fästa på enkla formler. Den inrymmer så många olika skolbildningar att det naturligtvis blir lite rapsodiskt att göra en jämförelse mellan psykologiskt handlande och tänkande och själavård. Några grova stolpar kan man kanske emellertid ta fram. Och det första jag vill nämna är det här att psykologin gärna söker orsaker och verkningar, söker deras samband ut efter en tidsaxel. Orsaken till dagens verkningar är att söka i gårdagen på ett eller annat vis. Det är en grundtanke och ofta är det så att man ser dagens olycka och bundenhet som en följd, inte minst av det som hände i barndomen. Den kristna tron ger ett helt annat perspektiv. Vi slår upp i Jesajas 48 kapitel och läser verserna 17-19. Så säger Herren din förlossare, Israels helige. Jag är Herren din Gud, den som lär dig vad nyttigt är, den som leder dig på den väg du ska vandra. O, att du ville ge akt på mina bud, då skulle frid tillflyta dig som en ström och din rätt som havets böljor. Dina barn skulle då vara som sanden och din livsfrukt som sandkornen. Dess namn skulle aldrig bli utrotat eller utplånat ur min åsyn. Här står talat om frid. Och här står talat om ofrid. Sista versen, 22 versen. Det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Här har du plötsligt inte längre en tidsaxel. Här har du inte den vanliga psykologiska tidsdimensionen mellan orsak och verkan. Utan Gud säger att frågan om frid eller inte frid är en fråga om förhållandet till honom idag. Jesus kommer inte att stå på den yttersta dagen och säga att jag var sjuk och ni besökte mig inte, men det kan jag ju också förstå för du hade en så tjorvig barndom. På något sätt finns i hela den här domsscenen överhuvudtaget inte barndomen med. De yttre förutsättningarna. Allt det här som vi mer eller mindre psykologiskt förprogrammerade så lätt tänker in i våra liv. Och låter betinga våra liv. Låter styra våra liv. Låter styra våra tankar. Det här är inte mycket att göra åt för det har varit så och så och så. Du hittar inte det i Bibeln. Överhuvudtaget det tänkesättet är främmande för Bibeln. Vi spårar i den här texten vi läste. Min eviga vandring i anden. Jag är Herren din Gud, den som lär dig vad nyttigt är, den som leder dig på den väg du ska vandra. O, att du också ville göra det, säger Gud. Då kommer frid att tillflyta dig som en ström. Och det är alltså läkedomen som en del, ett delfenomen i vandringen i anden. Och då förskjuts perspektivet kanske ytterligare en aning. Därför då handlar det inte längre bara om min relation till Gud idag, utan det handlar ännu mer om min relation till Gud i framtiden. Och det är helt bakvänt efter denna världens sätt att tänka. Och då börjar vi plötsligt känna igen oss. Guds rike är ett rike där allt är upp och ner. Ja, halleluja. Det har jag sagt många gånger. Det kommer ni föra många gånger till. För tänk om det är så här. Att det är framtiden som avgör min grad av frid och min grad av bundenhet eller frihet idag. Vi ska inte läsa det här och säga det är ogudaktigt, jag får ingen frid, säger Herren. Oh, jag som så lätt blir nervös för det ena och det andra, och det behövs ju bara att hunden springer bort så blir jag alldeles ifrån mig. Och så tänker man det, ja, de ogudaktiga får ingen frid och jag är väl ingen vidare gudaktig då. Ja, vi ska inte ha hjälp av djävulen när vi läser Bibeln. Det ska vi inte. Utan det är alltså så här att vi ska räkna med att en vandring tillsammans med Herren, livet tillsammans med honom, där han får lov att vara Gud, är någonting som ska bringa läkedom in i mitt liv. Och om jag är bunden idag, men börjar att söka Herren, söka en vandring tillsammans med honom, om jag sätter in mina resurser på den punkten och liksom mer och mer medvetet ser på den framtid som jag har, att jag ska satsa allt för att den ska komma tillhöra Herren. Vad händer då? Då kommer friheten att växa fram i ditt liv. Då kommer fruktan och ångest och så vidare att så småningom försvinna ut ur ditt liv. Därför att allt det här som finns i ditt liv är beroende av din framtid. Och din syn, din önskan, din förväntan på den tid du går in i. Jag blev uppringd en gång av en ung kvinna. Hon hade haft en förfärlig barndom och hon hade kommit till tro några år tidigare och hon hade varit runt på alla möjliga ställen där det bads för sjuka. Hon hade bott i kollektiv på olika ställen och på somliga ställen skulle hon driva ut onda andar och på andra ställen skulle de bara ta hand om henne. Och ja, det var det ena med det femte. Det hade gjorts alla möjliga saker och hon nämnde en del namnkunniga förkunnare som hade lagt händerna på henne och prövat olika ting och så här. Och naturligtvis hade ingenting hjälpt. Och hon lät nästan lite triumferande i rösten när hon förklarade att ingenting hade hjälpt. Och det var ju hennes svåra barndom och allt det här. Och när hon nu talar om detta, allt, så säger hon så här plötsligt. Det enda jag begär är ju att få leva mitt eget liv. Ja, just det. Undra på att ingenting hade hjälpt. Det enda jag begär är att få leva mitt eget liv. Hon förstod aldrig vad jag menade. Jag försökte tala med henne om det här. Men det händer ibland. Det hade gått oändligt mycket bättre om hon sagt det enda jag vill är att leva Herrens liv. Jag har ett litet horn i sidan till det psykologiska betraktelsesättet. Och det beror på att för väldigt många människor innebär psykologin bara en sten på bördan. Ja, det är inte konstigt att jag är deprimerad idag. Det är inte konstigt att jag har en massa ångest. Det är inte konstigt att jag släpar mig fram i självförakt, missmod och bitterhet. Så som jag har haft det. Loppet är kört, som det brukar heta. Efter detta betraktelsesätt är det faktiskt så. Du förstår, det ligger en sån lösgörande, ett sånt lösgörande evangelium i detta. Att det är mitt förhållande till min framtid som avgör mitt eget liv. Det som sker nu och det som är på väg att ske. Därför jag kan alltid välja min framtid. Den har ju inte kommit än. Men jag kan inte välja mina föräldrar. Jag kan inte välja min barndom. Jag kan inte i efterhand välja bort skolkamraterna som mobbade mig. Jag kan gå i terapi. En timme i veckan i ett år. Och bearbeta alla gamla förutmjukelser. Men de finns ju kvar. Och vilken grad av frigörelse från min gamla bundenhet jag därigenom uppnår. Det är alltid osäkert. Jag tycker ibland att när man sitter tillsammans med en kristen broder eller syster. Och ska gå in i såna här saker. Så kan man behöva få börja just med det här. Att liksom avprogrammera psykologin. Och när jag säger det så ligger i för sig ingen ringaktning i mitt sätt att tala om psykologi. Jag vet att psykiatriker och psykologer och terapeuter hjälper många människor till en drägligare tillvaro. Jag förnekar inte det. Men när jag talar om själavård, då gör jag en knivskarp gräns här. Därför att om vi ska kunna förlösa Guds resurser in i en människas liv, då måste psykologin först ut. Vi kan inte hålla på och kompromissa. Därför att ju mer vi sparar av människotankar i vårt sätt att handla, desto förr går vi på grund. Vi går till andra Mosebok 15 och 25. Och vi ska börja läsa i slutet av 25:e versen. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov. Han sade, om du hör Herrens din Guds röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna, ty jag är Herren din läkare. Nå, den sista meningen den läser vi ju gärna, jag är Herren din läkare. Men vi brukar ofta hoppa över det som kommer före, därför vi tycker att det ställer Gud i en så tvivelaktig dag, är det inte sant? Då ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna. Till jag är Herren din läkare. Det står ju faktiskt så. Det är Bibelns undervisning. Att Satan kan lägga på oss sjukdom. Men det är också så att Gud kan vilja sjukdom i våra liv. Om vi inte är inställda på att vandra på hans vägar. Att söka hans uppenbarelse och vandra efter det. Om du hör Herrens, din Guds röst. Och gör vad rätt är i hans ögon. Och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar. Det är inte bara laglydnad i frågan om här. Utan en lydnad framsprungen ur en personlig Guds relation. Vad händer då? Jo, då säger Gud så här. Då är aldrig i livet jag, Gud, intresserad av. Att stoppa dig. Men det kan hända att jag av nåd och barmhärtighet ser att du är på väg på tokiga vägar. Och då kan jag låta svårigheterna komma in i ditt liv. Jag kan ta initiativet till det. För att leda dig till en omvändelse. Men om du vandrar i anden. Så är jag intresserad av att du är frisk. Varför det? Jo, för att du ska kunna vandra i anden. Om vi vandrar i anden så står vi inte under lagen. Galaterbrevet 5 och 18. Utan om vi vandrar i anden så står vi under nåden och nåden fungerar i våra liv. Och det är alltså mitt förhållande till min framtid som är den springande punkten i det här. Vi har talat mycket om att detta med att komma in i en vandring i anden är inte någonting man gör på en eftermiddag. Men det är så viktigt att vi ser att här är det är det gyllene tillfället att satsa av dig själv. Att söka den Guds gemenskap som gör det möjligt för dig att börja vandra i ande. Ju mer du på det sättet söker Gud, desto mer går du ut ur din självupptagenhet. Desto mer du når kontakt med Gud, desto mer kan han börja lösa dig från din fruktan och börja föra dig fram på sina vägar. Och du kommer att finna att han är Herren din läkare. Jesaja 58 kan vi också titta lite grann i. Vi behöver inte läsa hela kapitlet. Jag tror att de flesta av oss är väl förtrogna med det. Du vet att det står talat om här. I 8:e versen. Då ska ljus bryta fram för dig som en morgonrodnad. Och dina sår ska läkas med hast. Och din rätt ska då gå fram för dig. Och Herrens härlighet ska följa dina spår. Dina sår ska läkas med hast. Både de inre och de yttre. Men det finns ett litet då i början. Vad är det för ett då? Ja, det kan lätt vara så att man kommer in i ett lagiskt tänkande att nu gäller det att bryta sönder alla orättfärdiga bojor och förtryckets ok och vad det är mera. Men jag tror att det djupast sett på nytt är den här vandringen i anden. 3:e versen. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar. Som om det var ett folk som övade rättfärdighet och inte övergav sin Guds rätt. Så frågar de mig om rättfärdighetens lagar och vill att Gud ska komma till. Som om. Men de är inte ett dugg intresserade, säger Gud. Det spelar ingen roll vad jag säger till dem. Jag har skickat massor med profeter. Och de frågar inte efter vad profeterna säger. Det spelar ingen roll vilken uppenbarelse de får. De är bara som om. Men så säger Gud. Tänk om det skulle komma en omvändelse. Och just i deras situation, det som var allra krisigast då, som Gud vill peka på just för dem, skulle vara någon god orsak till omvändelse. Det var tydligen den sociala situationen. Ska lösa okets band, ge de förtryckta fria, krossa sönder alla ok och bryta ditt bröd med den fattiga och så vidare. Då. Så vi ser det här. Vandringen i anden är såväl i gamla testamentet som nya testamentet. Vandringen efter Guds uppenbarade vilja är någonting som är förknippat med Guds löften om läkedom. Mitt förhållande till min framtid. Och om det är så här, som vi har sagt tidigare, att mjölkmat, det är en undervisning som gör oss skickade att mer och mer förstå Guds vilja för våra liv och vandra i anden. Då är det mjölkmaten som gör oss friska, egentligen. Att vi söker den, att vi äter den, att vi låter oss förvandlas av den. Då söker vi först Guds rike och hans rättfärdighet, och vad händer då? Då ska allt det andra tillfalla oss. Vi går till Johannes 14:27. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Det skymtar fram i den här versen att det finns två sorters frid. För det första den frid som Herren ger. För det andra den frid som världen ger. Det är inte samma sak. I det ögonblick vi ser att det finns två sorters frid, så förstår vi också hur två helt skilda synsätt båda kan leda till frid. Icke giver jag den så som världen giver, som det står i gamla översättningen. Hur ger världen frid? Ja, 5 milligram valium gånger 3. Plus en mogadon till natten. Två timmars samtal i veckan i ett år. Icke giver jag den så som världen giver. Om du ska ägna dig åt själavård, så tror jag det viktigaste av allt jag kan säga dig, det är att du själv vandrar i anden. Det handlar inte om att tillägna sig en kunskap på samma sätt som man lär sig köra bil, operera blindtarmar eller bedriva psykoterapi. Det är viktigt att du själv vandrar i anden. Och det du ska hjälpa dina bundna och lidande vänner med, det är på ett eller annat sätt att finna vägar, framkomliga vägar för dem själva in i en sådan vandring i anden. Att förlösa nådens kraftresurser i deras inre värld. Du fungerar inte som en terapeut. Även om situationen kan se väldigt likartad ut. Ni sitter där två stycken och pratar. För i själva verket är ni tre. I regel är ni 4 eller 5 eller 20 eller vad det kan vara. Det beror på lite grann hur många av ondskans andemakter som också är närvarande. Därför att det är en annan skillnad mellan själavård och terapi. Själavården tillerkänner människan en andlig dimension. Det gör inte terapi. Ju mer du läser i din bibel, desto mer kommer du säkert att förundras över att uttrycket psykisk sjukdom överhuvudtaget inte finns i bibeln. Utan så fort man kommer in i den här branschen så börjar det genast omnämnas andliga maktfaktorer. Och då är det kanske till och med så att den andliga biten, om man nu får använda det uttrycket, är den viktigaste. Det är den där den springande punkten sitter. Därmed inte sagt att man ska hemfalla till någon väldigt enkel på dem bara filosofi, utan det finns situationer där man kan gå på, det finns situationer där man inte alls ska gå på, utan det finns situationer där man ska låta andra saker ske. Man måste vara ledd av anden. Men huvudsaken är att vi ser att den kamp vi har att utkämpa är inte en kamp emot kött och blod, inte mot kropp och själ, utan en andlig kamp. Jag vandrar visserligen efter köttet, säger Paulus, men jag för inte en kamp efter köttet. Mina stridsvapen är tvärtom så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner tankebyggnader och höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Det andra Korinthierbrevet 10:3. En annan fundamental skillnad är denna, att psykologin är värdeneutral. Och det framförs ofta som ett bevis på att psykologerna är mycket kärleksfullare än vad vi är som sysslar med själavård. Därför de stämplar aldrig något som synd. De är så toleranta. Ja, så känner du för det. Ja, men då är det nog riktigt i ditt liv. Men vi har en klar handbok. Och vi har Guds heliga ande som hjälper oss att förstå den handboken. Så att vi kan veta vad som är upp och vad som är ner. Vad som är rätt och vad som är fel. Vi använder inte ett halvår på att diskutera med en bitter människa om det är rätt eller fel i hennes liv att vara bitter. Utan det klarar vi av på 10 minuter. Och hela poängen med det är inte att stämpla den bittra människan som en hopplös syndare, en förtappad, utstött varelse. Utan poängen med det är att när man väl har fått veta det, att bitterhet det är ingenting som Gud önskar. Då har man också fått klart för sig vilka spelregler som råder. Om den människan vänder sig till Gud och säger, käre Gud, jag är bitter. Förlåt mig. Jag vill bli av med min bitterhet. Då kan Gud handla och ta bort bitterhet. Men en sådan märklig förvandling är ju aldrig tänkbar i ett värdeneutralt system. Om man alltså ska hålla på och bearbeta och samtala och dividera sig och argumentera sig fram till om det här är bra eller inte. Man kommer aldrig till den punkten där själva frigörelsen kan ske på samma sätt som i ett själavårdssamtal. Men vi ska komma ihåg att just det här med att man upptäcker att det har med synd att göra, det som binder en. Det är en upptäckt på vägen. Inte en upptäckt som man ska bli kvar i. Bli sittande fast i för tid och evighet och tänka att ja, det var ju förfärligt det här. Och det finns ingen hjälp för detta. Och då är det allt förlorat. Och jag klarar mig inte om Jesus kommer tillbaka imorgon. Men det är ett viktigt steg på vägen för att vi ska se Guds kraft komma in. I den bundna människans bundenhet. Och det är alltså så att när vi hjälper en människa att se det som är synd i hans liv och som på ett eller annat sätt leder till hans bundenhet, för de här hör ihop, då gör vi det i förväntan om att det ska ske något positivt. Han ska bli av med allt sammans. Det är inte för att fördöma någon vi gör det. Och vi ska aldrig låta oss fördömas. När vi tränger in i de här sakerna och plötsligt kanske upptäcker sidor av oss själva som vi inte visste fanns där. Vi har ju haft en väldig debatt i Sverige nu om homosexualitet. Och så ställer sig präster och predator och pastorer och teologer upp och säger att ja, vi får ju inte fördöma de homosexuella. Nej, vem har sagt att vi ska göra det? Det är ju ingen människa som är ute efter. Naturligtvis inte. Men vi vet ju hur hjälplös mänsklig vishet är för dessa människors situation. Om vi ser homosexualiteten som ett extremt uttryck för en inre ensamhet, så förstår vi att det är kanske till sist bara gudskontakten och gudsumgänget och vandringen i anden som kan lösa en sån människa. Men okej, någonstans på vägen lär man ändå konstatera att det här är inte bra. Det här är inte vad Gud vill. Det här är något som Gud vill att jag ska överge, och det är någonting som jag själv också vill överge. Det är förutsättning för att Guds kraft ska komma in i det. Och vi tar inte fram det för att fördöma någon. Utan det är ett steg på vägen i en kedja där man strävar efter hjälp. Men nu har hela själavårdssituationen blivit så infiltrerad av terapeutiskt tänkande. Man tänker sådär, ja, homosexualitet, det kan ju inga psykoterapeuter i världen hjälpa en med. Alltså får vi inte säga att det är synd. Men det är bara ett uttryck för att vi har tappat själavårdsdimensionen i vårt kristna arbete. Därför att i den finns ändå hjälp. Just denna form av bundenhet blir man oftast inte av med bompang. Jag vet personligen inte varför. Eftersom andra bundenheter kan man bli av med väldigt snabbt. Men det är ofta så att sådant som bottnar i stor inre upplevelse av övergivenhet, av ensamhet, av bortstötthet, av förkastelse. Det tar tid att komma ur. Det fordrar ett långvarigt Guds umgänge för att man ska, så att säga, få den kärlek till sig i sitt inre som bygger upp ett självförtroende och gör att det gamla liksom faller bort. Men vi får ju inte se på det här utifrån terapins resurser som man gör i kyrkorna idag. Därför att då ställer man dessa människor i den kusliga situationen att de har heller inte mer hjälp att vänta än den terapin kan ge. Och det ska vi inte låta lura oss till. Vi ska inte bli så kärleksfulla att vi blir värdeneutrala, därför att då avhänder vi oss vår viktigaste möjlighet att hjälpa människor. Att ställa upp för en människa som är bitter, ställa upp i alla väder och sitta och hålla med och lyssna till allt ältandet, timma ut och timma in, nattliga telefonsamtal mellan 3 och 4 varenda natt, och trösta och hjälpa och försöka att hålla med, det leder ingen vart. Jag tror många av er har misslyckats med detta. Därför man måste gå rakt på. Man måste säga: hör du, den här bitterheten, den är ju synd. Du kommer att få ett helt annat liv om du bekänner den inför Gud som den synden är. Det är för att det kan visserligen hända att han har trampat på dig. Men din bitterhet, den talar om, både för dig och för din omgivning, att du skulle lika gärna ha trampat lika mycket tillbaka på honom om du bara hade kunnat. Men att du sitter där och är bitter är bara ett uttryck för att du aldrig fick chansen att hämnas. Ni är lika goda kålsupare bägge två. Det enda som kan förlösa ut dig ur ditt fängelse är att du förlåter dem. Ja, inte sant? Vi ska inte lura oss till att vara värdeneutrala. Därför att det är en av anledningarna till att terapi tar så kopiöst med tid. Det är snällheten. För det är inte kärlek. Att hålla på och ödsla en massa tid på sånt som inte leder någon vart, det är inte kärlek. Det är humanism. Det är tolerans. Men eftersom det inte leder någon vart, är det inte kärlek. Vi går då till Johannes 8 kapitel och börjar läsa i 30 versen. När han sade detta kom många till tro på honom. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern, och ni gör vad ni har hört från er fader. De svarade: vår fader är Abraham. Då sa Jesus: är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, den som har sagt er sanningen som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. Då sa de: vi är inga oäkta barn. Vi har Gud till fader och ingen annan. Jesus svarade: om Gud vore er fader skulle ni älska mig. Ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har djävulen till fader och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ju han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte därför att ni inte har Gud till fader. Jesus talar här med nyomvända. De är så fräscht nyomvända som de bara varit omvända ett par minuter. Så det är verkligen mjölkmat det här. Första förberedande. Och vad är det han säger till dem? Jo, han säger så här. Han säger en massa saker. Han säger att det är viktigt att ni blir fria. Det är det första man måste ta itu med när man har blivit nyomvänd och se till att man blir fri. Och för det andra så är det viktigt att man har Gud till fader. Det är liksom målet för det hela. För att när man har Gud till fader, då gör man Guds gärningar. Ännu så länge, säger han till dem, så har ni inte Gud till fader. Utan ni har en annan andlig fader. Och det är djävulen. För att ännu så länge gör ni hans gärningar och tänker hans tankar. Men nu är det tänkt så här, att jag ska göra er fria från allt det här gamla. Och all bundenhet och all förnedring och allt elände som det för med sig. Allt slaveri. För Jesus kallar här bundenheten för slaveri. Den bitterhet jag talade om nyss. Det är en bundenhet, men det är ett slaveri under synden. Vi kan inte vara så värdeneutrala att vi glider förbi frågan om vad som är synd och inte synd. Men vi gör det aldrig med hopplöshetens företecken. Att vi kommer fram till att ja, det här är ju en synd, det var inte mycket att göra åt. Utan istället så ska vi leta efter rötterna till bundenheten. Och räkna med att om vi bara får upp allt sammans, inklusive rotsystemet, så ska det finnas läkedom. Och Jesus säger så här, om ni förblir i mitt ord, då kommer ni att förstå sanningen och sanningen kommer att göra er fria. Det här är nu inte ett dött pluggande av Guds ord. Utan det här måste alltid ses mot den bakgrunden att när vi läser ordet, lever i ordet, tänker på ordet, mediterar på ordet, allt det här som Berg har talat så mycket om, då finns det en grogrund för den heliga ande att verka in i våra liv. Och Guds gemenskapen börjar att fungera i ditt och mitt liv. Vi kommer plötsligt att förstå vad sanningen är. Där vi förut flutit omkring i ett värdeneutralt träsk och sagt ena dagen att ja, det här är väl inte så bra, men andra dagen att jo, det är det visst, det är jag förverkligar mig själv och nu ska ni inte hålla på och tjata på mig här. Och allting formas om precis med en amöba från stund till stund. Så är man plötsligt inne i ett system där upp alltid är upp och ner alltid är ner. Och det är när det ljuset faller in i ens liv, då börjar sanningen om en själv att gå upp för. Och samtidigt börjar sanningen om Gud att gå upp för en, därför att han är alltid en. Han flyter inte omkring på samma sätt. Han är ingen flummig Gud, utan han är en. Jakob skriver, du tror att Gud är en, där gör du rätt. Också de onda andarna tror det och bäva. Varför bävar de? Jo, därför att han är en. Han håller inte på och flyter omkring så här. Man vet vem han är. Han är ljus och inte mörker. Det finns ingen blandning i hans väsen. Och den är sanningen om Gud och om min relation till Gud börjar att gå upp för mig. Därför att anden uppenbarar i mitt inre. Då öppnar sig vägen till frihet. Men jag måste ha siktet inställt hela tiden på att det är det livet ihop med Gud jag söker efter. Jag söker efter Gud som en fader. Jag söker efter en vandring i anden. Jag söker efter livet i gemenskap med Gud där han är Gud. Där vi inte håller på och parlamenterar han och jag med att ja, vad vill du Gud, så får vi se vad jag vill. Utan där det är Gud som är Gud. Men då finns alltid en väg ut i det fria. Den kan gå fort ibland. Det kan vara en kamp ibland. Det kan vara väldigt olika. Det behövs när man ger råd och hjälp åt människor att man själv vandrar i anden. Det skadar inte med mycket erfarenhet. Men erfarenheten räcker inte. Man måste kunna ge båda delarna. Men då finns det möjligheter att leda människor ut i frihet. Låt oss tacka och lova Herren. Fader, vi tackar dig för att du har kallat oss till frihet efter ditt eget ord. Vi är kallade till frihet. Vi är kallade till en vandring i anden. Vi är kallade till att ha dig till fader. Vi är kallade till att på det sättet ta över mer och mer av din natur, så som barnen tar över sin fars natur. När de identifierar sig med en far som de sträcker sig mot, som de beundrar, som de älskar och som de uppskattar och som de är stolta över. Och far, vi är stolta över att ha dig till far. Vi är lyckliga, vi är tacksamma, vi sträcker oss upp emot dig. Vi söker din natur in i vår natur. Vi söker din väg in i våra liv. Och vi tackar dig för att du redan har öppnat frihetens möjlighet för oss här. Halleluja. Halleluja. Gör oss till människor som kan leva i den friheten. Och som kan hjälpa andra. Här är många herre kallade att bli andliga fäder och mödrar. Jag tackar dig herre för att du ska föra dem vidare i den kallelsen. I Jesu namn. Amen.